Ja, här i den här andra halvan så tar jag upp matematik som har kopplingar till växt och djurriket. Vi börjar med en ormbunke där. Väldigt liten ormbunke faktiskt. Och en sån sättet att generera den kallas för IFS, Iterated Function Systems. Och jag ska försöka förklara lite av vad det är för någonting. Den här ormbunken anses som var en fraktal, men inte av den enkla strukturen som du kanske har hört talas om, Koch-Snöflingekurva eller Cantormängden. Den här är genererad på ett lite speciellt sätt. Vi kan börja med något som på engelska kallas för chaos game, kaoslek. Och vi tänker oss att du tar en liksidig triangel, väljer en punkt där inne, men du märker inte ut den. Sen numrerar du hörnen 1, 2, 3, plockar fram en tärning. Blir det ett eller två på tärningen så går du halvvägs till mot hörn 1. Tre eller fyra så går du halvvägs mot hörn 2. Och fem eller sex halvvägs mot hörn 3. Där sätter du en prick, ett litet märke, och sen kastar du tärningen igen och gör om alltihop. Frågan är vad kommer det bli för mönster? Och där, när vi går mot ett hörn, så gör vi en, som man på matematikspråk säger, en affin transformation. Och då kan vi gå in på vad man kan göra. Ta en triangel till exempel. Vad kan vi göra för operationer på en triangel? Ja, vi kan rotera den. Vi kan reflektera den och vi kan förflytta den. Translatera som det heter. Och då ser ju den likadan ut. Vi har inte brukat så mycket våld. Vi har inte brukat något våld på triangeln. Och sådana avbildningar kallas för kongruensavbildning. Men vi kan ju också förstora och förminska triangeln. Vi kan lägga den i en kopiator till exempel. Och då får vi likformighetsavbildningarna. Men det sista vi kan göra, och som vi kan tänka oss, det är att vi kan töja den i en led, komprimera den i andra led. Och så finns det något som heter skjuvning också. Det är i så fall då en kvadrat går över i en parallellogram. Och tar jag med även de sistnämnda, då kallar man det för affina transformationer. Och hur gör man nu det då med matematik? Jo, man använder matriser, talschema, i detta fallet 2 gånger 2, och de talen specificerar vad som kommer att hända. Och i det där kaosleken för triangeln så är det tre affina transformationer inblandade. För ormbunken så är det fyra stycken och jag ger en av dem där. Som om man analyserar den så kan man förstå att detta är en rotation, en kompression och en förflyttning. Den gör tre saker, den där affina transformationen. Och ja, just det. Och vad jag har gjort här är helt enkelt att jag tagit en punkt, precis som vi gjorde i förra föreläsningen, tagit en punkt och använt nu fyra sådana här affina transformationer och efter vartannat. Och sen plottat alla punkterna och så sätter vi grönt på dem så ser det fint ut. Här är en specialgrej, just att man kan, och det tror jag inte jag går in på här, men man kan faktiskt använda, precis som i det här med tärningen, så använder man olika sannolikheter för vilken affin transformation som man ska använda. Och den som jag angett här har jag faktiskt använt i 85% av fallen, så jag använt den som jag anger i min text. Jag har ju en liten text till detta också. Och hade jag inte gjort det så hade den inte blivit så fin i topparna. Det blir mycket grönt och fint i topparna. Den ser lite vissen ut om jag använder samma sannolikhet för varje affin transformation. Ja, vad är då en fraktal egentligen? Ja, därom tvistar kanske lite de lärde, men och det är inte så lätt att få hitta en riktigt bra definition verkar det som. I någon mening har det att göra med att delarna är lika med helheten på något sätt. Och där kommer, för att göra detta mer precis, så kommer just de här affina transformationerna in. Vi ser ju att varje gren där i ormbunken är lik helheten. Hela ormbunken. Ja, detta är nog den mest komplicerade matematiken här och de figurer jag visar. Just det här med fraktalet är ju en inkörsport att kan motivera för att studera lite mer avancerad matematik som topologi och sånt. Vi tittar på nästa figur. Här kommer ett annat exempel från växtriket. Det fanns en biolog, ungersk biolog, Lindenmayer, som försökte fånga upp det här med celldelning och förgrening av växter. Och vad som faktiskt är ritat här, även om det inte syns på den här skalan, för den här lilla busken eller växten, vad jag ska kalla den för, är att det är bara streck som är ritade. Så i begynnelsen så fanns det ett vertikalt streck. Det kallar jag för F här i min lilla formel och sen formeln för tillväxten av den här busken är alltså att F ska gå till ett F och sen så kommer en parentes plus F, F parentes minus F och F parentes. Vad betyder detta? Jo, om vi börjar med plusset så betyder det att det är en avvikelse från vertikallinjen 20 grader moturs och minuset betyder medius. Så där får vi in det här med en liten utväxt, ett litet skott som vi säger. Och parentesen betyder att vi ska sen när vi har efteråt går vi tillbaks till där skottet utgick ifrån och fortsätta därifrån. Och så varje sida ger upphov till fem nya sidor. Och jag tror jag har itererat allt det här fem gånger. Så det ska alltså vara fem uppe till fem sidor i den här växten. Om vi tittar på formeln där, då kan vi förstå att det är först en sida, sen en utväxt snett uppåt vänster och sen någonting längs stammen igen, snett utåt höger och så rakt upp Jag tror, om jag är inte så tränad i det här, men jag tror faktiskt att man kan på något sätt se helheten i den här grundläggande formen, även i helheten här, va? Först någonting rakt upp, sen någonting åt vänster och sen något åt höger. Ja. Vi människor, vi orkar ju med kanske en eller två iterationer, men datorn gör det här snabbt. Så det är alltså bara streck med en fix given längd som är ritade. Nästa bild är en mer av kanske inte inga kopplingar direkt till biologin, men det är också ett sånt här Lindemeyer-system, regler som upprepas om och om igen. Det ser ut som en sån här kinesisk drake, och den kallas också drakkurvan, och det är faktiskt en kurva, även om det inte ser ut så. Men hade man tagit upp förstoringsglaset så ska man se att det är bara streck som går runt där. Men på den här skalan så ser det ut som en kinesisk drake. Och här har jag två sorters sidor egentligen. Jag kallar dem för L och R. Och regeln är vad som ska hända i nästa generation. En L-sida ska gå till L plus R plus. Och och minustecknen är viktiga här. Det är de som avgör kurvan så det ska se ut. Plustecknet betyder vänstersväng 90 grader i färdriktningen. Och minus högersväng 90 grader i färdriktningen. Högersväng 90 grader i färdriktningen. Ja. Och ibland kan det då dyka upp kanske strängar som plus plus minus. Men det tolkar vi alltså som ett plus, alltså som en vänstersväng. Och så sätter man igång och följer den här regeln om och om igen. Och så startar vi med ett L. Och så då kommer det alltså gå över till L plus R. Och det där sista plusset bryr vi oss inte om än. Så det är plus och minustecknen som är de intressanta. Så vi kommer få en L-form. Vi kan säga att vi har fått en liten drakbebis där som har precis utvecklats. Och sen då har vi en L-sida och en R-sida, och så i nästa iteration då så ska vi ändra enligt reglerna här. Vi orkar med och göra ett par iterationer själva, men sen får datorn sköta om det. Och den här kurvan har jag itererat 17, det är 17 iterationer, så vi kan kalla det för en tonårsdrake. 17 iterationer. Och då har den 2 uppe till 17 sidor. Och det finns många som har studerat den här drakkurvan. Och det är också en fraktal, men återigen inte en sån där enkel, utan den har olika, det är inte det där enkla självupprepande egenskap. Ja. Då såg vi ett frö. Tittar på nästa bild. Det är en så kallad cellula automata. Också matematik som någon gång på 40-50-talet introducerades för att studera biologiska system. Tänk dig att ta ett A4-papper, rutat. Varje cell kan vara svart eller vit. Vi kan säga att svart är levande och vit är död. Och så börjar vi med ett frö, kan vi kalla det för. Och i det här fallet, för den här figuren, så har jag tagit vertikalt på lodrätt linje så, tre svarta celler, en lucka, en vit och sen en svart på toppen. Och sen är det då förstås regel, återigen regel, hur kommer detta att utvecklas? Jo, regeln är följande. Vi har födsel, alltså vit till svart, om det finns precis tre grannar. Vad menar vi med granne? Jo, det är de åtta närmsta. Upp, ner, höger, vänster och på diagonalen, åtta grannar. Finns det en vit cell som har precis tre svarta grannar, kommer alltså gå från vit till svart i nästa iteration. Överlevnad, svart till svart, om det är mindre än fyra grannar. Och död, svart till vit, om det finns mer än fyra grannar. Man kan säga att man dör av överbefolkning. Och ja, vi mäktar med några iterationer, men sen får datorn ta över. Och det här har jag itererat, den här lilla fröet, 3000 gånger tror jag. Och det ser ut som det är alldeles svart där, hela det där. Det ser ut som ett äpple med en liten stjälk där uppe, va? Men om man tittar noga och förstorar upp så ska man se att det finns de mesta cellerna är svarta. Men det finns en och annan, det finns små öar av vitt här och var. Och det som jag tycker är som jag fascinerar mig här, det är ju den där lilla toppen där uppe. För det här trodde man att det här var en cellulautomata för cirkulär tillväxt. Men så upptäckte man att kör man den här efter ett tag, helt överraskande, så händer det någonting där uppe på toppen. Det utbildas en stjälk. Den börjar synas efter ungefär 2700 iterationer. Och det var oväntat. Vad lär vi oss av detta egentligen? Ja, jag tänker mig att man blir lite mer ödmjuk inför vår komplexa värld. Det här är saker som vi överhuvudtaget inte, som jag förstår det, inte kan förutsäga. Eller kan vi det? Eller är det bara att köra datorprogrammen och se vad som händer? Jag jämför den här lilla toppen där uppe som är med Berlinmurens fall. Vem kunde förutse att det skulle hända? Att vi gick, Homo sapiens gick från jägarsamhälle till bondesamhälle. Sådär, bara sådär, för 12 000 år sedan. Vem hade väntat sig det? Ja, vi lever i en komplex värld och för mig så ser jag här att vi har kan även på datorn studera system som väldigt enkel regel. Vi har överlevnad, födsel och regler för födsel, överlevnad och död. Men ändå så händer det, vi kan ändå inte överblicka det och det uppstår oväntade saker. Ja. Vi tittar på den sista bilden. Och jag utlovade väl i början en persisk matta och det här ser väl ut som en persisk matta. Så här har vi ett sätt att generera en persisk matta. Men vad är nu det här då? Ja, det här är också någon slags cellautomata, men nu sätter vi inte svart eller vitt på rutorna i A4-pappret vi kallar dem för C eller D. C står för cooperate, de som vill samarbeta, och D står för defect, de som inte vill samarbeta. Och det här är en variant på det som heter fångens dilemma. Ända sedan Davids dagar så har det ju varit något man funderar på. Hur kan självuppoffrande, osjälviskt agerande premieras av evolutionen? Sådana frågeställningar. Och vad är då fångens dilemma? Ja, ett sätt att se det som ju kan vara aktuellt idag, det är ju om man bor, tänk dig att du bor i en stor stad och du väljer mellan kollektivtrafik eller bil. Bäst vore om alla åkte kollektivtrafik, men om alla gör det, då är det ju lite frestande att ta bilen. Du spar jättemycket tid genom att susa fram där på rätt så tomma gator. Och en klar vinst. Men kruxet är ju att om väldigt många börjar tänka så sitter du fast i bilkö. Så där ligger en inbyggd konflikt. Det finns fina på nätet, fina klipp om detta, bland annat från Khan Academy du kan titta på. Och där är den ursprungliga formuleringen var just med två fångar som fick olika erbjudanden. Och det man presenterade, det är en konflikt. Egentligen borde de samarbeta, men i varje situation så är det ändå en stor frestelse att inte göra det, för det där får du mindre straff, mindre tid i fängelset. Sådana konflikter kan man bygga in. Det här exemplet var nog tänkt som, eller är nog tänkt som att för mindre komplexa organismer, där man inget minne, ingen strategi och i det här exemplet så startar vi med en sån där D och resten är C. Och 200 iterationer är gjorda här. Och hur går det nu till då för att man ska tänka sig in vad som ska vara C och D i nästa generation? Ja, då måste vi ha en regel igen. Och då spelar man det här fångens dilemma kan man säga. Man spelar med alla sina närmsta grannar och även sin egen cell. Och då har man ett poängsystem. Jag beskriver detta i min text också. D mot C. Ja, där får D 1,9 och C får 0. C mot C, där vi ger en poäng till vardera. Och D mot D ger 0 poäng. Så detta är en variant på det här fångens dilemma. Och det intressanta området är, jag sa siffran 1,9. Den ska ligga där någonstans mellan 1,8 och 2. För om den är mindre än 2 så växer stora sådana här C-klusters. Och är den större än 1,8, då växer också sådana där D-kluster, i alla fall i hörn. Och sen har vi ju då Rött är alltså C och blått är D. Och vi ser ju alltså att kom ihåg, det var bara en D och detta är efter 200 iterationer. Så D har verkligen förökat sig. Gult och grönt talar om var striden står. Det är precis där striden mellan C och D står. Där C har gått från D i sista iterationen eller tvärtom. Medan blått och rött är alltså mer stabilt D och C-område. Ja, här får vi lite smak på vad man inom matematisk biologi kan studera. En sak som man har observerat här är att oberoende av startkonfiguration så verkar man ställa in sig mot ungefär 30% C. Det är intressant, kan man förstå det. Och jag tycker fångstdilemma är ju verkligen någonting att prata om i dessa tider med växthuseffekt och hur vi ska agera. Hur får vi till? Vi måste bli mer sen än 30% på det här jordklotet. Ja, det var en del exempel på den matematiska biologin.